Vad säger du om jag säger stenhårda mittbackar?
Ja, jag säger Mad Dog Bogates, eller vad han hett. Österrikisk mittback som var elak och hård, talade som han före EM 2008.
Vad säger du om jag säger Mirko Vucinic?
Ja, jag minns tillbaks på den fyra i bara kalsonger. Istället för att dra av sig tröjan så drog han av sig shortsen. Men jag tror han blev nog varnad ändå.
Förra veckan vann Argentina mot Italien i finalissima Sydamerika mot Europa. Mästarna från respektive kontinentsmästerskap. Räknar du det som en major trophy?
Nej. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. Idag, eller dagens datum, är 6 juni. Och det tänker kanske många på att Sveriges nationaldag. Men om man ser på finsk landslagshistoria så har ju 6 juni fått en annan betydelse. Eller vi minns tillbaka till 6 juni 2007, för 15 år sedan alltså då en Berjuv flög över Olympiastadion samtidigt som Finland spelade mot Belgien. Den här Berjuven satt ju sig då på båda målburarna på ribborna och satt väl en stund var där innan den, ja, under matchens gång medan den spelades innan den sen flög iväg. Och det var ju här Finland och finländska landslaget ska sägas fick sitt smeknamn Huuhkajat. Efter Berjuven då som är Huuhkaja på finska. Så idag, 6/6, är alltså 15 år sedan jubileum sen Finland fick sitt smeknamn. Eller finska landslaget fick sitt smeknamn Huuhkajat.
Jepp, idag ska vi inte alls prata om något klubblagsfotboll utan vi ska fokusera på landslagsfotbollen som spelas och har spelats och då främst med finska landslaget då, som har varit i farten i Nations League. Och vi börjar ju med matchen mot Bosnien som spelades på lördag där. Finland var nära att vinna med 1-0 men Bosnien kvitterade i slutminuterna. Och vi kan väl börja med att gå tillbaka till just innan avspark. Då var ett fint tifo, mycket folk som var och kolla fast det bara var Nations League och allt vad den turneringen betyder och kanske inte har lika stor tyngd. Men det var fint tifo, bra tryck, mycket folk och Tim Sparv, legendaren, avtackades för en match. Han avslutade sin karriär i slutet av säsongen i fjol och det här var hans supportrarnas chans att tacka av honom för lång och trogen tjänst.
Ja, han om någon förtjänar väl att bli avtackad av supportrarna. Kapten i första finska landslaget på här sidan då som har spelat ett stort internationellt mästerskap. Såklart häftigt att han är från våra trakter också, finlandssvensk. Men om vi går till själva matchen då, vad som hände på plan så utökar Pukki sin ställning som herrlandslagets främste målskytt genom tiderna med ett mål på straff. Var väl just före paus. Jag såg bara andra halvlek jag. Vi hade ju något studentfiras här i. Ja, vi fick ju en student i familjen. Så jag drog ut lite på grejerna och jag hann bara se andra halvlek. Men Pukki ju mål just före paus och Finland spelar väl en ganska så bra match. I andra halvlek också stundtals så är riktigt bra ut även om Bosnien hade några bättre perioder. Och till slut då på tilläggstid så släppte vi in ett lite onödigt 1-1 mål där då, som tog död på stämningen.
Ja, själv såg jag ju nog hela matchen. Jag gick ju direkt till TV:n så jag skulle hinna se medan du åkte iväg till ett annat ställe sen. Men första halvlek var riktigt bra. Det var två olika halvlekar. Finland var bra i första, dåliga i andra. Men första halvlek, alltså, jag blev riktigt imponerad av finska landslaget som vågar spela sig fram och ha mycket bollinnehav i närheten av motståndarnas straffområde och spela runt och sånt som man... Ja, man är fortfarande ovan att se Finland och finska spelare spel på det sättet. Och, ja, etablera tryck runt motståndarnas straffområde är ju inget som vi har varit bortskämda med tidigare. Och Glenn Kamara, han överglänst ju i alla fall i mina ögon, Miralem Pjanic, och är väl om något ett väldigt bra kvitto.
Ja, Pjanic börjar ju förstås vara ganska till åren och har sitt sina bästa där han, men kul att se att Kamara kunna dominera mot också honom, som han har gjort mot så många andra högklassiga motståndare också. En annan mittfältare som spelade en viktig roll i den här matchen var ju Rasmus Schüller, Djurgården spelaren som ja, han har väl i princip axla manteln av Tim Sparv här sedan han slutade. Och ta över hans roll, förstås är de ju helt olika spelare, men jag tyckte att i Yles sändning gjorde de en ganska bra analys eller konstaterande. Jag tror det var Markus Halsti, före detta landslagsspelaren, som var expertkommentator i matchen, som konstaterade att när Schüller gick ut, då tappade Finland också matchen. Och jag höll faktiskt med där att det så betydligt mycket sämre ut efter att Schüller gick ut. Nu såg jag ju inte första halvlek heller, men han gick väl ut någon gång i mitten av andra halvlek. Och Bosnien tog ju över helt, men ganska ordentligt efter det. Och fick ju till slut in sitt kvitteringsmål. Men Schüller visar alltså prov på varför han är en så viktig spelare och kommer vara en viktig spelare framöver för det här landslaget.
Och samma såg man ju när Teemu Pukki och Robin Lund blev utbytta. Det var ju när alla de här tre nämnda spelarna lämnade plan så tog ju Bosnien över. Och vad som var en bra första halvlek blev en betydligt sämre andra halvlek. Och Bosnien förtjänar ju att kvittera. Och även om det är surt att släppa in sista målet i 93 minuten så var ju ett rättvist resultat överlag. Men det är ju bra att man är besviken efter 1-1 hemma mot Bosnien. Alltså tidigare skulle jag ju varit en vunnen poäng nästan. Men nu är det ju att man är besviken efter 1-1 hemma mot Bosnien. Det är också ett kvitto på att Finland har tagit flera steg framåt. Och såklart många av de här matcherna på senare år, speciellt i Nations League, känns det som att alla har slutat med 1-0-seger till Finland när Finland har vunnit. Och det tänkte ju bli ännu sån här nu. Ofta Pukki som målskytt, men ja, Bosnien kvitterade och det blev ingen nu 1-0-seger, men angående Robin Luda, det var intressant fakta jag hörde av kommentatorn. Han är tydligen Minnesota Uniteds bästa målskytt i historien med 22 mål. Det är ganska intressant info. En inte allt för gammal klubb och en spelare som bara har varit där i några år, men han är redan lagets bästa målskytt någonsin, men bara på 22 mål säger väl ganska mycket om den klubben. Att de inte har funnits så länge.
Ja, lite synd att inte Lod lyckas göra lika många mål i landslaget. Men han har väl en lite annan roll också, ska sägas. Sen en annan sak, positiv sak är väl att backlinjen har satt sig ganska... Jag ser ganska stabil ut ändå. Man var ju lite orolig därefter att Toivio och Arajuuri båda två valde att sluta i landslaget i höstas. Men Väisänen och O'Shaughnessy och vem som nu har spelat därefter det så har faktiskt sitt, eller såg i alla fall i den här matchen, tyckte jag ganska stabila ut. Även om Bosnien tryckt på så var det ändå hyfsat bra. Känns som att vi har en bra grund där trots att vi har tappat både Toivio och Arajuuri som förstås sitter in på en massa rutin.
Och inramningsmässigt var det som sagt bra tryck på matchen. Och till och med i slutet där just före 90:e minuten så höll ju Finland bollen på offensiv planhalva med 10 raka passningar eller någonting. Och de möttes ju varje passning av det här hej, hej, hej. Där man hurrar och firar varje passning i publiken. Och är ju någonting man inte har sett särskilt ofta. Att finska landslaget har fått såna ovationer. Och nu gick det ju som det gick några minuter senare att det blev ett insläppt mål som tog död på det. Men ändå kul att se att Finland har gått från en slagpåse till en nation som kan utmana i varje match. Och som sagt, bra tryck på publiken. Och jag märkte också att man försökt få igång lite nya sånger. Och kanske Nations League lite sån här övning också för Pohjoiskaare. Kortsidan som där fansen sjunger att man testar att få igång några nya sånger och har det som en liten övning. För det var någon sång som tog ganska länge med långa ramsor och verser eller vad jag nu heter. Och jag hörde inte riktigt noga på exakt vad det var för text, men det lät som någonting som kan bli bra på sikt. Och då inte lika högt som de här vanliga sångerna som är mer etablerade, men man kanske försöka få igång någonting på sådana här matcher. För ja, när kan man annars öva på sångerna gemensamt?
Ja, så analysen blir att Pohjoiskaare också använder Nations League som spelare och land och tränare gör. Att man använder det lite som övning för att testa på saker inför framtiden och EM-kval och VM-kval. Det är inte bara tränare som och de som är på plan som behandlade på det sättet, utan även kortsidorna och supportrarna.
Och i Nations League, som vi ska inte gå in på vad turneringen betyder, men är en möjlighet, en andra chans att ta sig till EM 2024 blir det väl. Om inte man går till EM via det vanliga kvalet, så är Nations League en chans för några landslag att komma in bakvägen till mästerskapet, och därför är de här matcherna inte bara vanliga träningsmatcher som de var förr, utan UEFA har skapat Nations League. Och i finska gruppen förutom Bosnien så är det också Rumänien och Montenegro som Finland gör upp med, och det är ju 4 matcher i rad här nu i början av juni. Finland har också match mot Montenegro på tisdag här imorgon, och även mot Rumänien och Bosnien igen då senare. Så jämna och hårda matcher som vi får ta del av, och vi ska strax gå in på nästa motståndare Montenegro, men jag noterar ju också här att Bosnien då de gjorde mål, visst det var fans som jublade, och de hade ju protesterat tidigare under matchen och kastat in och bengaler och eldar och sånt. Såklart var de glada på plats att få fira ett mål i slutminuterna. Men jag läst i sociala medier nog många som egentligen inte var så nöjda med att man tog en poäng och gjorde mål i slutminuterna. För det här kan betyda att tränaren får sitta kvar på posten som förbundskapten. Är någon bulgarisk tränare där och han verkar inte ha fansens stöd direkt om man läser på lite. Och Bosniska fotbollsförbundet har ju haft problem i all evighet och är läva värre än någonsin nu. Och det var någon som skrev att från att ha spelat VM 2014 har vi gått till att ha problem med lag som Luxemburg och Azerbaijan. Och de tyckte att det var en riktigt dålig match mot Finland också. Att 1-1 var bara dåligt, för då kommer tränaren kanske kunna spela på att ja, men vi tog ett resultat, en poäng i alla fall. Så är protester och kaos i Bosnien, men 1-1 slutar den här matchen, och då kan vi väl gå över till Montenegro som man möter nu, som Finland möter nu imorgon, och är ju ett annat Balkanlag som också har varit bättre för 10 år sedan, men som har blivit betydligt sämre. Men nu kanske man börjar hitta tillbaka till något sånär hyfsad nivå. Men hur ser du på Montenegros landslag idag jämfört med tidigare?
Ja man har ju hört att de börjar ha någonting på gång nu igen. Men egentligen vet jag inte så mycket om dem. De har väl någon skicklig spelare att se upp för. Någon Jovetic där som säkert spelar ännu mer i landslagen. Nu gör han väl det nu som blir att se upp med. Och så Marusic förstås från Lazio. Och någon till där, men ja, de har kommit från några tunga år de också, men börjar ha något på gången vad jag har läst mig till. Det är förstås sett av de nyaste landslagen i Europa. Spelar väl sina första matcher 2007. I VM 2006 hörde de ju ännu. Ja, det var ju Serbien och Montenegro som spelar VM. Så det var ju ännu Montenegro-spelarna hörde till serbiska landslaget då, Serbien och Montenegro. Men 2007 fick de sitt eget landslag. Och gjorde väl det bra i början, första åren, och blev bättre och bättre. Men sen lite tuffare på sistone. Men nu började de hitta tillbaka till igen.
En intressant grej med Serbien-Montenegro 2006 är ju att det var ett landslag som fanns, men ett land som inte längre fanns, för länderna hade ju samma år blivit självständiga och gått isär. Serbien och Montenegro blev egna länder. Det var ju, hela Jugoslavien var ju ett land tidigare, och sen bröt ju sig flera ut och blev egna. Och Serbien och Montenegro blev ju ett nytt land i något skede där, men sen blev de länderna också helt egna. 2006 spelar man alltså VM för en tröja och ett emblem som inte hade något riktigt land egentligen. Och det var ju en intressant anekdot som är värd att nämna. Minns du hur det gick för Serbien och Montenegro när de spelade VM 2006?
Ja, de åkte väl nog ut ur gruppen. Blev 6-0 förlust mot Argentina.
Ja, och så minns jag de led 2-0 mot Elfenbenskusten i sista betydelselösa matchen då de hade förlorat mot både Holland och Argentina. Men man led 2-0 mot Elfenbenskusten och lyckades tappa det till 3-2, så Elfenbenskusten fick sin första seger i VM-historien också, så det var kul.
Det var väl lite av en dödens grupp nästan, den där gruppen. Och kanske Serbien och Montenegro hade Nikolas Sigic på topp. Eller kom han först 2010?
Nej, han var nog med där, och jag minns ju jag ogillade honom skarpt då. Jag tyckte inte alls om honom, men sen, jag vet inte, Sigic, han var en spelare som jag sen senare lärde mig att uppskatta. Märkligt med såna spelare. Jag vet inte varför jag inte gillade honom, men han var ju jättelång och bra på huvudet och vann ju ligacupen för Birmingham mot Arsenal 2011 där.
Ja, han var ju samma sak för mig. Man tyckte inte om honom i början, men sen på något sätt börjar man uppskatta honom. Man gjorde en helt tvärvändning. Det har ju funnits några sådana spelare genom åren man har haft som man har först ogillat dem på gränsen till hata dem, men sen på något sätt vänder man om och börjar på något sätt tycka om dem istället. Vi ska göra ett avsnitt här inom kort, planerar vi att ta ut våra favoritspelare genom alla tider i en 23-mannatruppsformat, som att vi ska iväg till ett mästerskap. Jag har inte tagit ut min trupp ännu, men jag tror att det kommer dyka upp några sådana exempel i min trupp.
Ja, men Montenegro, de blev helt okej där runt 2010, och man var riktigt nära att kvala in till EM 2012, men man föll i playoff mot Tjeckien. Och jag minns jag följde ju med det här landslaget då, för vi var ju i Montenegro på resa själva också. Och då fick man ju upp ögonen för landet och landslaget, och jag minns England ledde ju 2-0 där på bortaplan i Montenegro, men Montenegro kvitterat i 2-2 genom Andrija Delibasic, som blev en lite personlig favorit ett tag där, och man gav sig chansen att ta sig till EM 2012, men man föll som sagt mot Tjeckien i slutet, och sen har det väl inte gått lika bra. Man är ju en svår match alltid för alla lag på bortaplan, men på senare år har man varit nere i skiten på riktigt, men nu får vi se hur de står sig då Finland ska möta dem. Nämnvärt är ju att Stevan Savic fortfarande spelar, Atletico Madrids mittback, och som du sa, Stevan Jovetic också. Däremot inte Mirko Vucinic, som var den stora stjärnan där runt, ja, för 10 år sedan, Montenegros, ja, största någonsin, får vi väl säga här på, i modern tid. Och han var ju en profil i Serie A främst då, som spelade i Lecce innan han gick över till Roma, där han firade stora triumfer personligt, alltså målmässigt. Han vann väl inte någon med Roma, men han fick väl vinn senare när han gick över till Juventus. Och sen, minns du då han gick till arabvärlden, vad han sa? Han sa ju att han avslutade ju karriären i Al-Jazeera eller något lag i arabvärlden. Och då sa han ju att han hade alltid varit fascinerad av arabvärlden och så fram emot att komma dit. Det var inte pengarna han for dit för, utan han var ju fascinerad av arabvärlden.
Ja, det tror man ju förstås på. Vucinic är väl en spelare man skulle kunna göra ett helt avsnitt om, nästan en intressant karaktär. Kanske man skulle borde föreslå det till Erik Nivas från Viewer Kings podd, att han skulle köra ett avsnitt om bara Mirko Vucinic.
Men vet du, ja, om jag säger så här, att Montenegros bästa målskytt genom tiderna, tror du det är Mirko Vucinic eller är det någon annan?
Ja, jag kollade faktiskt upp här tidigare idag, men jag har faktiskt glömt namnet på honom, men det är varken Vucinic eller Jovetic. Det var inte någon märkvärdig spelare heller. Eller kanske det var Jovetic, ja, men det var mest matcher spelade, mest landskamper, var en annan anfallare som inte man hade riktigt hört talas om förr, tror jag. Hade väl spelat i östeuropeiska ligor största delen av karriären.
Ja, som du säger, Jovetic är bästa målskytt någonsin, fast han är mer släpande och till och med mittfältare ibland och inte bara anfallare som Vucinic. För Vucinic har ju bara 17 mål på 46 landskamper. Det är sjukt att han inte ens kom över 50. Man skulle ju ha gissat på 80 landskamper minst, i alla fall jag. Men mest matcher för landslaget är Fatos Becirai på 85 landskamper.
Ja, jag tror inte så många har hört om honom, men han är tydligen en anfallare som har kommit upp i 85 landskamper trots då konkurrens av Jovetic och Vucinic. Jag vet inte, Vucinic kanske han var lite för gammal för att hinna spela så många landskamper, för han var ju redan i början av 00-talet slog han ju igenom med Lecce där, så några år gick förstås dit innan han, ja, 2007 då landslaget drog igång sin verksamhet, så då hade han ju missat några år landskamper där då.
Ja, nu vet jag inte om han har spelat för Serbien och Montenegro, det kan vi kolla upp senare, men det spelar ingen roll, för nu pratar vi bara om Montenegro. Och det är ju mäktiga bortamatcher som finska fansen får åka på nu, alltså man har Rumänien, Montenegro och Bosnien i gruppen. Det blir väl nästan inte bättre. Som sagt, 2 bortamatcher mot Rumänien och Bosnien nu i början av juni. Och det är ju upplevelser i sig på östeuropeiskt håll. Ja, Finland kanske vissa också håller till Östeuropa, och alla lag är ju österut, om vi säger så, europeiskt sett. Men ja, Montenegro spelar Finland mot imorgon, och vi var ju där 2011 på semester, och det var ju ett fint land, och vi kan väl rekommendera det, och det blir en trevlig trip sen när Finland åker dit. Man har hemmamatch nu, men man har väl bortamatch sen på hösten, och vi trodde ju att det skulle synas mycket Mirko Vucinic-tröjor där, alltså Roma-tröjor då främst. Men minns du var första tröjan vi såg när vi kom in med bussen genom gränsen till Montenegro, när vi passerade den kroatiska gränsen och rullade in i Montenegro? Minns du var vi såg en gubbe på moped hade för tröja?
Det var väl Mauro Sarate i Lazio.
Ja, och det blev vi ju direkt chockade över, att det är inte Roma som bara gäller här, trots att de har Vucinic, utan en Lazio-tröja med Sarate, nummer 10, var första vi såg. Och ja, såklart, Balkan där är man intresserad av italiensk fotboll i stort och inte bara spelare som, eller lag som har spelare från sina egna länder. Men det fanns ju många bra fotbollströjor där också i Montenegro, sån där fake-tröjor som ändå såg äkta ut, alltså äkta fake som vi brukar benämna dem som. Man ska ju egentligen inte kanske köpa såna tröjor, eller ja, såklart man ska köpa, vem som helst får köpa tröjor man vill, och det är ju kul att ha någon souvenir från alla håll. Såklart om de ser groteska ut och riktigt fula så köper man ju inte, men det var någon butik där som hade lyckats få igång några tröjor som såg äkta ut, men istället för 3 Adidas-ränder hade de bara 2 och så vidare. Men det såg ut som äkta tröjor.
Ja, det är väl klubbar vill väl att man ska köpa från deras officiella egna fanshoppar, men då tröjorna är uppemot 100 euro nu för tiden där, så är ju sån här äkta fejket faktiskt bra alternativ. Speciellt om man inte vill ge 100 euro till någon klubb som man kanske inte egentligen bryr sig så mycket om eller stöder på det sättet. Och ja, jag minns i de här butikerna, man var ju lite i himmelrike där man fick stå och se på fotbollströjor och fundera vilken man skulle köpa dem. Men jag minns att det var mycket Serbien-tröjor överallt. Det var nästan mer Serbien än Montenegro själv. Alltså i varje sån här butik nästan fanns det flera Serbien-tröjor med namn på ryggen. Det kunde vara Jovanovic eller Milos Krasic eller Sigic kanske, eller andra stjärnor, Stankovic. Men det var mycket mer Serbien-tröjor än Montenegro. Så ja, landslaget i Montenegro var kanske inte som så stort på det sättet under den här tiden. Fast jag kollade upp faktiskt att just då vi var där i juni 2011, då var landslaget på sin högsta FIFA-rankning de någonsin har varit på. Giss, hur högt rankade de var då?
Ja, jag gissar på 35.
Ja, jag tror faktiskt att det var 16. Så det är ganska högt uppfänt. Ett land som Montenegro att vara 16 på världsrankningen. Men nu var de, tror jag, nere på en 70 plats, så de har rasat rejält sen dess.
Ja, jag minns ju att det syntes en del andra sporter också. Alltså, bollsporter överlag i Balkan är ju stora. De fattar att det är bollar som gäller. Att volleyboll, handboll, fotboll, vattenpolo, tennis är. Vi var ju också till en mindre stad där, Kotoro, och så såg vi någon stor väggmålning vattenpololaget där, Primorac från Kotoro. Det är väl ett lag vi håller på i vattenpolo. De var ju, hade väl vunnit vattenpolons Champions League där något år innan och var i final också. Så Balkan överlag, bollsporter och passionerade människor som brinner för sina lag och sina länder. Men mellan Serbien och Montenegro finns det inte riktigt lika stora konflikter som mellan Serbien och som andra Balkanländer. Såklart, om Serbien och Montenegro har varit ett enat land en gång i tiden, så är väl inte lika stora känslor där som mellan andra. Och som du säger, att det syntes en massa serbiska tröjor i gatbilden, och den ena gubben i den ena butiken försökte få oss att köpa varsin Serbien-tröja eller Serbien-halsduk, men jag ville ha en Montenegro-halsduk. Men vi köpte också några klubblagshalsdukar från serbiska lag, och det var ju Röda Stjärnan och Partizan, ärkerivalerna, och du köpte en Partizan-halsduk medan jag köpte en Röda Stjärnan, så där står vi på, i alla fall i Belgrad står vi på olika sidor i det eviga derbyt.
Ja, jag är alltså hård partisan supporter då i serbisk fotboll, ifall någon vill veta vem jag håller på där. Annars köpte jag väl också en Iniesta i Barca-tröja, sån är äkta fake just. Och det var ju lite, så här i efterhand, kanske lite tråkigt val att man valde en Iniesta-tröja. Men jag tänkte att jag tar inte Messi, för det misstaget hade jag gjort en annan gång. En tidigare utlandsresa, första gången jag var utomlands, då var vi ju på semester i Portugal och i Algarve. Där kom vi ju också in i en sån här butik som på riktigt var himmelrike på jorden. Det fanns fotbollströjor från alla tänkbara lag och alla tänkbara namn på ryggen och allting. Och där stod man då och funderade på att antingen skulle man ha köpt en Bordeaux-tröja eller en Lyon med Juninho Pernambucano blir på ryggen. Men istället föll valet på en Messi-tröja. Argentina Messi. Nummer 18 på ryggen visserligen, vilket är lite sällsynt, för han har ju spelat med 10 främst och så hade han ju 19 då han vann OS med Argentina 2008, men jag har en Messi-Argentina-tröja med nummer 18, men det var ju det tråkigaste valet man skulle kunna göra då. Att man väljer Messi istället för något mer exotiskt som fanns. Det fanns ju alla möjliga tröjor där. Så där gjorde jag ett av mitt livs stora misstag, och det är ju någonting jag inte skulle göra om idag.
Ja, när vi ändå pratar om Messi får vi väl göra en övergång till finalissima också. Och ja, Finland möter Montenegro och vi får se hur det går, men vi lämnar Finlands Nations League för i år och deras matcher och går in på Messi som ju han gjorde 5 mål mot Estland i en träningsmatch här, men det stora var ju att han vann finalissima med Argentina förra veckan. Det var väl samma dag vi spelade in så vi hann inte prata med dem, men det var Argentina-Italien på Wembley. 100 000-tals argentinare på plats i Wembley som tog, eller i London, som sjöng upp sitt landslag i gatubilden där, och är ju var Argentina en spelar så kommer de fansen och tar över, och världens bästa fans, världens bästa landslagsfans, och ja, argentinska fansen skulle vi kunna göra ett, ja, man kan sitta i ett timtal och bara kolla på klipp från när de tog över Brasilien 2014 och Ryssland 2018 och så vidare. Men ja, Argentina, Italien på Wembley, sydamerikanska mot europeiska mästarna heter den här turneringen, finalissima, som spelades för tredje gången. 1985 vann Frankrike mot Uruguay, 1993 vann Argentina med Maradona mot Danmark, och nu spelades, återupptogs den här turneringen och spelades för tredje gången mellan Italien som vann EM och Argentina som vann Copa America i somras. Så Argentina vann ju den här matchen, och det var ju det jag pratade om tidigare, major trophy, alltså en riktig äkta trofé som man sätter stort värde på. Och du tyckte att det inte räknas som en sådan, men Argentina och argentinarna själv firar stort, och man räknar det här som en stor trofé. Och jag kollade upp på argentinska landslagets Wikipedia-sida, så det finns flera träningsturneringar där uppstaplade, men den här finalissima trofén, den räknas nog som en major trofé, så den värdesätts nog på ett helt annat sätt än vad vi andra kanske tror.
Ja, jag håller väl nog fast vid att jag inte räknar den som en major trofé jag ändå. Så svårt att bedöma egentligen när den bara kastas in här mitt i allt efter, ja, vad sa du, 93 var senast de spelade, så det blir ju nästan 30 års paus det då. Svårt att bedöma då, att vad ska man räkna det som, men jag landar väl nog i att man inte kan ändå få det till att vara en major trophy då de bara kastar in den lite här och var, och den har inte på det sättet någon historia att vara, eller några traditioner eller någonting på det sättet, som känns som ett påhitt. Även om det förstås är en helt kul grej att spela en sån match, och kan man göra det till en återkommande grej, så har inte jag något emot det. Helt kul förstås med såna matcher, bättre än träningsmatcher som de annars skulle bara spela, men jag tror nog inte ändå man kan räkna det till en major trophy.
är lite som en supercupfinal mellan Europa League och Champions League-vinnarna, men Messi ska vi prata om, för han var ju världsklass som han är, men i den här matchen så såg man ju för första gången nästan den här säsongen hans högsta nivå, för man har ju inte sett honom lika mycket nu då han gick till Paris Saint-Germain, men här nu fick han leva ut hela sitt register i Argentina där han trivs som fisken i vattnet, och man hade glömt bort nästan hur det var att se Messi spela fotboll när jag såg på den här matchen, för som sagt, hela säsongen har varit dålig i Paris och hur han lämnar Barcelona och så vidare, men nu fick han äntligen blomstra i bästa stund, och han var ju helt överlägsen och flöt fram som om det ska ha varit 2010. Och ja, han följde ju uppe med att sen gör 5 mål mot Estland här i en träningsmatch, och det visar ju bara att om Messi skulle spela i ett europeiskt landslag så skulle han nog ha minst lika många mål som Ronaldo har, som har öst in mål mot Liechtenstein och Luxemburg och därför har gjort jättemånga landslagsmål, med Messi som har spelat i sydamerikanska kvalet och mött jättesvåra lag hela tiden, har ju svårare att komma upp i lika många mål. Men jo, Messi, han verkar ha hitta formen nu när säsongen är slut, men då vankade sig ju istället landslagsspel och då hittar han formen.
Ja, man är ju tagit för givet Messi som världens bästa spelare då, och hur bra han är förstås i över 15 års tid nästan, och som ännu mitt i allt då, sen han gick till PSG så har han ju inte alls lyckats prestera på den nivå han har tidigare gjort, så är faktiskt häftigt att se då att hur bra han faktiskt kan vara och hur bra han har varit varje match konstant en gång i tiden. Och ja, skulle Messi spela i Europa mot Liechtenstein och Luxemburg och Litauen var och varannan match, så skulle han väl ha gjort dubbelt de målen som Ronaldo har gjort. Sen är det väl lite tvärtom det här med Messi nu mot det brukar va. Förr var han ju mycket bättre i Barcelona och lyckades inte alls på samma vis i landslaget prester på samma sätt, och fick ju mycket kritik för det under lång tid att han är inte samma spelare i landslaget som han är i klubblaget, för han är inte lika bra spelare runt om sig eller lika funktionerande lagbygge, sa ju folk, men nu är det nästan tvärtom att nu är det i landslaget han är som bäst och hittar rätt. Det är väl förstås Copa America vinsten i fjol och nu det här då i år. I PSG har han ju alltså misslyckats ganska ordentligt, så Messi och Argentina kan bli att se upp med i VM. Lite som en outsider kommer de ändå dit. Många har ju nästan gett upp på Messis Argentina, men nu som på ålderns höst här då, så han hittar någon slags ny nivå i landslaget och tagit dem till nya höjder.
Ja, på tal om VM så gick ju Wales dit också när de slog Ukraina här i sista playoff-matchen som hade skjutits upp på grund av kriget där. Och synd för Ukraina såklart, men Wales ska ju inte skämmas, för de gjorde ju sitt jobb. Och så, har du något att säga om den matchen eller ska vi gå vidare?
Nej, no, hela världen höll väl nästan på Ukraina, och Ukraina skulle väl ha borde behöva på något sätt få slipp till det där VM för deras bästa och kanske för hela världens bästa att få visa ett Ukraina i VM och allt vad det skulle kunna innebära, men förstås Wales, inte ska de ju ge upp med flit eller något sånt, och de förtjänar ju förstås också att gå till VM, och första gången sen 58 väl de ska spela ett världsmästerskap, så det blir ju häftigt för dem. Ukraina var väl nog nästan bättre laget i den matchen, åtminstone sett i bollinnehav och skott på mål och chanser och sånt, så var de ju ganska överlägsna mot Wales, men målvakten Wayne Hennessy i Wales målet stod ju på huvud några gånger Och de har honom att tacka för att han löst dem en VM-biljett.
Ja, det har spelats mycket landslagsfotboll också. Övrigt förutom vad vi pratar om. Sverige mot Norge också. Där Norge vann, men vi ska väl inte prata om det. Vi kan bara konstatera att Janne Andersson använde uttrycket söte Jesus i en intervju efter matchen när han kommenterar Torsbys filmning i Norge som jag har blivit snack om på överallt.
Ja, söte Jesus kanske ett ord man ska ta in i sitt vokabulär när man beskriver fotbollshändelser. Annars kan vi ju också prata lite om att U21-landslaget, Finlands, har någonting stort på gång. Eller eventuellt. De har två matcher kvar i sitt kvalspel och i fredags slog de ju Österrike på bortaplan fast man hamnade i underläge både en och två gånger. Redan efter 5 minuter fick de ju en straff emot sig och hamnade i underläge. Sen kvitterade Daniel Håkans med ett, det var ett klassmål. Han vände ut och in på österrikiska mittbacken som jag tydligen själv hade spelat mot, kolla upp. Innan Håkans då placerade in bollen i mål. Det är ju en fröjd för ögat att se Daniel Håkans spel fotboll just nu, för han är nog i sån toppform och stinker ju bara självförtroende runt honom. Men trots det kvitteringsmålet så nickar Österrike in ett 2-1 mål på hörna då med kvarten kvar ungefär. Och det kändes ju som att luften gick ur då. Att dit får det. Men man reser sig igen. Håkan som är med och bidrar till kvitteringsmålet som Nathan Skytte nickar in. Och sen i 89:e minuten var Finlands tur att få en straff. Julius Tauriainen rullade in den säkert. 3-2. Vändningen var fullbordad. Straffen var väl direkt feldömd om man ska vara ärlig, men som finländare tackar man ju och tar emot. Och nu är det 2 matcher kvar av det här kvalet. Man kämpar mot Norge och Kroatien om biljetter till EM. Slutspelet då. Azerbaijan och Norge står för motstånd. Det här är de 2 sista matcherna då det ska avgöras. Först Azerbaijan då imorgon är det väl. Och sen Norge senare i Åbo, en match som spelas på Veritas stadion där man gärna skulle ha varit och säkert skulle ha varit om man skulle befinna sig i Åbo vid den tidpunkten. Men det är ju kul att se det här U21-landslaget spela fotboll just nu. Det är många spelare som jag har spelat med och mot och sånt genom åren, så det är ju kul att se hur de lyckas också. Och de spelar ju stundtals riktigt bra fotboll. Farligt offensivt och hållet ett defensivt. Släppte ju 2 mål på fasta här nu i den här matchen, men eventuellt kan de ta sig till ett EM och det skulle vara ganska häftigt.
Men jo, vi ska prata om en annan grej. Vi har ett lite roligt inslag här nu när det är aktuellt med landslagsmatcher och finska landslaget. Därför tänkte jag vi ska gå tillbaka till dem. Största matcherna vi själv har varit på plats och sett med finska landslaget. Och jag var ju och kollade på en stor match 2003 när jag fick se Finland-Italien. Ett Italien som 3 år senare skulle vinna VM-guld. Men det här var ju kvalet i EM 2004 och det var såklart en häftig upplevelse för jag var 10 år då att få se världsstjärnor, för det här var ju på den tiden då italienska ligan fortfarande var världens bästa med de häftigaste spelarna och de vackraste tröjorna det har de väl fortfarande, de vackraste tröjorna och sånt, men Serie A stod på toppen här och jag fick se Finland-Italien 11 juni 2003, fast det var sommar och så var ju fortfarande kallt och ett ryggigt Olympiastadion i Helsingfors. Och ja, jag kan ju säga så här att Italien tränades i den matchen av Trapattoni, galenpannan, och helt levererade gamla förbundskaptenen. Och jag tänkte att du ska få giss på Italiens startelva i den här matchen.
Ja Buffon måste väl ha stått i mål.
Yes.
Vem kan vi ha haft i backlinjen? Cannavaro, Nesta kanske.
Cannavaro och Nesta bildar mittbackspar, så har du två ytterbackar.
Ressan Brotta som är en av dem.
Jep.
Vänsterback kan det ha varit Panucci. Jag tror ju inte att Grosso spelar här inte.
Jo, eller Panucci var väl höger och Sambrotta vänster, så målvakt och backlinje har du tagit helt rätt.
Ja, vad kan vi ha på mittfältet?
Ja, jag kan ju hjälpa dig att säga att det är ett 4-3-3 liknande upplägg som Trapattoni körde med här, så du får is på tre ganska centrala mittfältare, eller tre mittfältare.
Ja, jag utgick väl från att det var ett 4-3-3 som Italien och italienska lag allt som oftast brukar spela, men 2003, jag tror inte att Pirlo spelade i landslaget då redan. Men jag tror däremot att Gattuso kan ha startat.
Ingen av dem var med. Jag kan säga att mittfältet är det svåraste att gissa i det här laget, för inte de vanligaste namnen, om vi säger så.
Jaha, kan vi ha haft Ambrosini där på mittfältet?
Nej, vill du gissa ännu mer?
Ja, jag lämnar och funderar lite på mittfältet och jag går istället i anfallet. Där spelar väl Del Piero.
Del Piero var med ju.
Då är frågan om han höll till lite mot en kant han, och de kanske hade Inzaghi på topp som nia.
Nej, ingen Inzaghi.
Ingen Inzaghi. Men kanske Vieri.
Vieri gjorde två mål tror jag i det här mötet när de spelade i Italien, men han var skadad i den här matchen.
Jaså, vem kan vi ha kvar då? Del Vecchio.
Del Vecchio återfanns på bänken, men jag kan ge dig lite ledtrådar nu när det börjar sina på alternativ. Anfallet, så två har du kvar där. En jättestor och känd profil med nummer 10 på ryggen, och så en anfallare från Lazio som var bra under den här tiden, men som sen gick till både Spanien och England och kanske inte höll samma nivå längre. Och på mittfältet kan vi i alla fall säga att en spelare har samma namn som en stor lagkapten i ett annat italienskt lag, och en spelare vann VM-guld sommaren som kom några år senare.
Ja, Francesco Totti måste ju vara nummer 10 då.
Jep.
Lazio som gick till Spanien och England. Vem har vi då? Jag har ju det som i huvud nästan, men är som inte Ledesma heller. Det är någon bättre än så. På mittfältet hade vi De Rossi där då redan.
Nej, vill du ha facit eller?
Ja, det är väl lika bra att du drar facit här så inte vi drar ut på i all evighet.
Jo, anfallaren är Bernardo Corradi som just här, han var väl som bäst just här 2003. Och gick väl till både Valencia och Manchester City och jo, inte lika bra i de lagen, men han var bra i Lazio under några år. På mittfältet var Cristiano Zanetti, väldigt anonym spelare, men samma namn då som Inters lagkapten Javier Zanetti flera år. Stefano Fiore också på mittfältet och även Simone Perrotta, och den sistnämnda var ju med och vann VM 2006.
Ja, några lite, inte några obskyra namn, men lite halv bortglömda. Inte de allra största kärnorna. Ja, några var ju på plan, men det skulle kunna vara kanske ännu kärnstarkare i den uppställningen.
Stjärnstarkt var i alla fall bland målskyttarna. Panucci slog ett inlägg som Francesco Totti klippt till på volley och gjorde 1-0. 2-0 målet var en fenomenal framspelning av Totti till Del Piero som med vänstern tryckt upp bollen högt hårt i nättaket bakom Jääskeläinen som stod i finska laget. 7 spelare i det här italienska landslaget, eller i startelvan bara, var med då de vann guld i VM 2006 3 år senare och flera på bänken också blev världsmästare några år senare. Så det var mäktigt att få se så många som skulle bli odödliga senare. Men det här var ju kval till EM 2004 och i det mästerskapet lyckades ju inte Italien allt för bra. Men jo, i Finland så spelar jag ganska väntat laget var de här samma som spelar Finlands första gyllene generation om vi säger så, de som aldrig tog sig till mästerskapet och man leddes ju av kapten Littmanen och med Hypiä i backlinjen och Tihinen och Johansson och Forsell och Taini och Riihilahti och hela gänget var med och Pasanen och men jo, jag var faktiskt också dagen före den här matchen på Finland-Italien U21 som spelades i Vanda, också EM-kval. Vi passade på att få på den matchen också när vi var i Helsingfors, jag och farsan. Och då U21 Finland-Italien, då tog Finland ledningen genom Alexei Jeremenko junior på straff. Men Italien kvitterade också på straff genom Andrea Gasparoni och sen avgjord Alberto Gilardino. Jag har ju uppställningarna från, eller trupperna från den här matchen också U21 och den är intressant att kolla på. För när man ser på det här italienska landslaget och jämför med finska U21, alltså 2003, de som var födda 81 och 82 ungefär, några 83-åriga kunde vara lite blandad komplott. Men det är många italienare som blev ganska bra här från italienska landslaget. Från Finland noterar vi att Eremenko som sagt och Daniel Sjölund och Pekka Lagerblom kanske var de mest namnstarka. Men i italienska laget finns ju broder Paolo Cannavaro, alltså Fabios broder, som blev en stor profil i Napoli främst där han var långvarig kapten. Marco Amelia skulle bli världsmästare några år senare som reservmålvakt. Och på mittfältet fanns en spelare som Gasparoni som inte så många känner till, men som var jättebra här. Och ja. Spelare i olika italienska mindre lag kanske då, men Angelo Palombo, Sampdorias långvariga kapten och Matteo Brigio. Anfaller då främst Rolando Bianchi, Marco Borriello, Alberto Gilardino och Giuseppe Sculli. Alla de här 4 så skulle bli bra italienska Serie A-anfallare. Och kanske Gilardino och Borriello som spelar på högst nivå i de största klubbarna, men alla intressant att se såna här gamla uppställningar från matcher man har sett live och sådana som man inte visste då hur bra de skulle bli och som senare blev bra, för det är ju långt ifrån alla som blir världstjärnor i U-landslagen, men från det här italienska landslaget var det flera som gick långt. Och jag frågade ju dig tidigare i inledningssegmentet och vad du säger om jag säger stenhårda mittbackar. Jag syftar ju på italienska förbundskaptenen här för det här U21-landslaget, Claudio Gentile. Vad vet du om honom?
Inte egentligen så mycket som jag kanske skulle borde göra. Så du sätter mig nästan lite på pottan här, men ja, en världsklass mittback på sin tid är väl vad jag vet om honom egentligen.
Ja, han var ju med i, ja, främst då VM 82 som mittback och världsmästare då Italien vann VM. Och han har blivit rankad i någon lista av The Times så jag tidigare som den på 8:e plats genom tidernas hårdaste fotbollsspelare. För han var ju en stenhård mittback, främst i Juventus då, av den italienska klassiska skolan. Och VM 82 är ju många som såklart minns att Italien vann och så, men många minns ju hur hårt han gick åt motståndarnas stjärnor och främst då kanske Maradona som han punktmarkerade när Italien och Argentina drabbade samman. Och sen så tog han även bort Zico i Brasilien och Pierre Littbarski i Västtyskland. Och en stark mittback som var bidragande till att Italien blev världsmästare. Claudio Gentile, var häftigt att få se honom som förbundskapten för U21-landslaget 2003. Då visste jag ju inte vem han var, men farsan berättade åt mig att den där italienska mittbacken har varit en av världens bästa.
Ja, man har väl hört om honom mycket också i Maradona-sammanhang när du säger det. I 82 när han spelade hårt och fult mot honom, och också i Juventus när de spelade mot Maradonas Napoli, så hade de väl haft en del duster.
Han har någon gång uttalat sig, jag såg ett citat av Gentile: "Football is not for ballerinas." Det säger väl ganska mycket om vem han var. Men ja, Finland-Italien 2003 på Olympiastadion. Jag var faktiskt ännu en match samma resa. Det var ju innan den här matchen, så skulle det här arenan bredvid Olympiastadion invigas, som har hett Finnair Arena, och här heter den Boltarena nu. Den har haft så många sponsornamn så jag vet inte, men den arenan där HJK spelar sina hemmamatcher, och även IFK. Där spelades en invigningsmatch för den arena mellan U17-landslagen, Finland mot Australien av alla. Så australiensiska U17-landslaget hade kommit till Finland för att spelmatch. Det var ju häftigt i sig, men varför jag nämner den här matchen är ju för att, ja, jag minns jag var en av få åskådare i publiken. De flesta förberedde väl sig på Finland-Italien på kvällen, men det spelades U17-invigningsmatch innan dess. Platini, Frankrikes bästa spelare någonsin kanske, och en av världens bästa någonsin på 80-talet, stor profil i Juventus och franska landslaget. Han var ju där och invigd stadion eftersom han jobbade i fotbollsförbunden. Och han vinkar ju, eftersom jag vinkar med en flagga från läktarplats. Så det var inte någon andra som vinkar, men han såg ju att jag vinkade åt honom. Och då stod han på gräsmattan och vinkade tillbaka. Så det var en häftig upplevelse att ha vinkat och hälsa på Platini. Han kollade på mig och hälsa till publiken. Och där var jag en av få då, den enda som hade upp någonting att vinka med. Så det var häftigt, att ett häftigt ögonblick. Och tyvärr har ju Platini senare blivit en stor del i vad som är smutsigt i fotbollen, när han har fått allt för mycket makt. Och UEFA har vi pratat skit om tidigare och skulle kunna prata skit om hur länge som helst. Men Platini, han var en bra fotbollsspelare i alla fall. Och vad han har gjort som förbundspamp så ska vi väl inte gå in på nu. Men ja, det var mina häftigaste landslagsögonblick med finska landslaget. Men du har ju själv varit på några stora matcher också, så du kan ju berätta lite om dem här också innan vi slutar. Du har väl varit på både Finland mot Frankrike och Finland mot Spanien och fått se två riktigt stora landslag här för, ja, vad blir det? Det var kvalet i VM 2014 kanske?
Ja, det blir 10 år efter ditt ungefär. Du var juni 2003, du verkar ha hänt grejer i Helsingfors den sommaren, de veckorna. Men jag var 2012 på hösten i september på Finland-Frankrike i Helsingfors då på Olympiastadion, och året efter i september var jag på Finland mot Spanien, så 2013 då i september var det väl också. Och vi hade ju från mitt lag då i Vasa IFK juniorerna då kom jag över på något vis, eller beställt eller köpt, jag vet inte hur det gick till, men sådana lagbiljetter till de här matcherna. Så vi får med buss ner från Vasa då, hela laget ipackade i bussen och så matchen, och så tillbaks med buss då på natten. Eller genom natten då, genom Finland upp tillbaks till Vasa. Och kanske vi tar i kronologisk ordning då. Vi såg Finland mot Frankrike då i september 2012 först. Och det var ju första gången man fick vara till Olympiastadion. Det var ju såklart en häftig upplevelse, minns jag, när man klev upp där och satt sig på läktarna och fick se alla de här stjärnorna. För det hade man ju aldrig varit på några stora matcher. Så man hade väl varit på en massa VPS och Vasa IFK-matcher på gamla Sandviken. Men det var väl inte riktigt samma sak som att få se Finlands spel mot Frankrike på Olympiastadion. Kändes som en helt annan grej och att man på riktigt var på fotboll då. Och Frankrike kom ju från ganska turbulenta år här, eller var inne i en period med ganska mycket turbulens. De var inte alls lika bra som Spanien som man fick se år efter. Och vi minns ju förstås i VM 2010 vilka skandaler som franska landslaget kantade sig med. Strejker, spelarstrejker och hemskickningar. Anelka blev väl åtminstone hemskickad. Man åkte ju ut ur gruppspel redan där. En svag grupp. Men här då i kvalet i VM 2014 tog man en 1-0-seger mot Finland. Och du kan få först nästan börja med att gissa målskytt. Jag tror inte du tar det.
Ja, det här var ju en match jag inte kunde komma med på där jag var i militären under det här halvåret, men vem kan ha gjort mål? Ja, kan det ha varit någon mittfältare, Diarra?
Nej, men du är på rätt spår, helt rätt spår.
Ja, nu minns jag. Det måste ha varit Abu Diaby.
Exakt. Skadekungen, eller vad man ska kalla honom. Han var ju alltid skadad nästan, så man får väl se sig som en av få som någonsin har sett han spelat en match då. Han var ju precis hela tiden skadad, men en bra spelare när han väl fick ordning på sina skador, vilket då var sällan. Spelar väl kanske som främst för Arsenal. Eller spela och spela. Han är väl lite som mig, att det inte blivit så mycket fotboll. Trots att man har hört i klubbar. Men han gjorde Frankrike som matchens enda mål i 21 minuten. Assisterad av Karim Benzema, en lite kändare lirare som snurrade upp och ner på några finska spelare där innan han satt en perfekt boll i djupet i Abu Diaby som placerade in 1-0 bakom Radecki som faktiskt stod i mål redan här. Och väl på den här tiden då var lite otydligt vem som skulle vara första valet mellan stolparna för Finland, så Radecki och Mäenpää spelar väl båda lite nu och då, turades om jag minns rätt. Det var ju under Paatelainens tid som tränare det här. Finland stod ändå upp helt bra i den här matchen mot ett hyfsat franskt landslag, men som har sitt bättre startelvor. Så vi gör väl så att du får försök giss på franska startelvan här, men det är inte någon lätt uppgift kan jag säga. 4-3-3 står det listat att de spelar på transfermarket.
Ja, nu har jag fått två namn gratis i Benzema och Diaby, men Lloris i mål visst.
Ja, Lloris i mål. Han minns man att var lite imponerande att man fick se Hugo Lloris där. Tyckte man var en av de coolaste då. Han var väl kapten också.
Om jag först går in på lite gissningar på backlinjen så Erik Abidal, Gael Clichy och William Gallas, har någon av dem spelat?
Ingen av dem spelar.
Jaså, Silvestre då?
Inte han heller.
Ja, man är ut på djupt vatten direkt, men jag får väl bara giss på flera olika namn. Koscielny, Mexes, Bumsong, eller Varan, kan han ha varit med så här tidigt? Var någon av dem?
Inte heller någon av dem, så är inte den kärnstarkaste backlinjen Frankrike har ställt upp med, om man säger så.
Jag tar bara en gissning till på backlinjen då innan jag ger upp med den på lagdelen, och det är Mamadou Sakho.
Han är faktiskt rätt han. Spela mittback tillsammans med Yanga Mbiva. Mamadou Sakho spelar ju Liverpool och vi minns ju han från hans tid där. Blev väl inte riktigt så bra som man hade förhoppningar på. Men sen ytterbackarna då spelar Patrice Evra till vänster och Revillier, någonting sånt till höger. Han spelar väl mest i franska ligan i Lyon, tror jag. Var väl aldrig någon, något affischnamn som skrev några stora rubriker runt sig. Men du får gå vidare till mittfält och anfall sen.
Här borde väl Ribéry ha varit med i alla fall.
Ribéry var ju den stora kärnan ja, som man såg fram emot långt på förhand att få se han spela till vänster då på kanten som han brukar. Det här var ju då han var som nästan bäst han någonsin har varit 2012-13, de åren där.
Kan Valbuena ha varit på andra kanten då?
Valbuena hoppar väl in.
Ben Arfa, är han för kontroversiell för att ha spelat här eller kan han ha varit en spelare?
Ben Arfa spelar inte han heller.
Då får jag fundera på lite central mittfältare med Diaby. Vi kan gissa på Toulalan eller Gourcuff. Är väl fel på båda?
Det är fel på båda, ja.
Ja, det känns ju hopplöst det här med jag gissar ännu på. Är väl nog för tidigt för N'Golo Kanté, men kan Kevin Gameiro ha varit på topp eller kan det ha varit Bafétimbi Gumiss?
Gumiss hoppar väl in. Gameiro var inte alls med i truppen. Benzema var ju strikern nummer 9 eller 10 hade han väl på ryggen, men centrala anfallaren. På mittfältet hade vi Rio Mavuba. Var väl i Montpellier han kanske som bäst. Och han hade vi då tillsammans med Abu Diaby och Johan Cabay. En fin lirare i sina dagar, men inte väl någon större kärna som så. Kanske som bäst under sin tid i Newcastle. Han bra på frisparkar. Och till höger i anfallet hade vi ja, en lite av en profil ändå han. Jeremy Menes. Vad minns du av Jeremy Menes? Vad minns du av honom?
Han var bra i Roma någon säsong i alla fall. Gick till Milan och sen tror han spelar i Regina för ännu idag kanske. Och Bordeaux i Frankrike tror jag. Men faktiskt verkligt svår startelva att gissa på. Man känner ju till de här spelarna och tänker man länge så kan man ju komma på någon här och där, men det är nog svårt att komma på alla de här, även om man känner till alla, men att Frankrike har startat med de här elva skulle man ju inte tro när man ja, de vann ju VM-guld för några år sedan, alltså 5 år senare.
Ja, om vi kollar på vem som var med då i den truppen som vann VM-guld 2018 så är det ju bara Hugo Lloris ur den här startelvan som var med. På bänken hittar vi Mandanda, den eviga reservkeepern i landslaget. Adil Rami var väl med här i VM-truppen då också. Matuidi hoppa in. Oliver Giroud förstås. Och där är det väl dom tror jag. Och så Deschamps då som tränare. Om vi kollar Finlands lag så Sairen Radetski starta i mål. Ja, på transfermarket står det uppställt också som en 4-3-3 uppställning, men med Paatelainen så spelar vi ju den klassiska julgranen, så jag minns inte exakt nu hur det här var uppställt, men jag tror måste ju ha varit någon sån form av någon sån då också. Radetski i mål, Halsti som vänsterback. Moisander, Toivio och mittbackar, Arkivu och högerback. Sen har vi då på mittfältet och anfallet Sparv som bottenspelare, Eremenko, Hetemaj, Roman Eremenko då alltså. Kasper Hämäläinen, Alex Ring och Teemu Pukki på topp. Så ändå ett ganska bra. En stark startelva och Finland gjorde en bra match med dem på plan också. Blev ju bara en 1-0 förlust fast man var ganska bra med i matchen ändå.
Ja, det känns ju som att Paatelainen skulle borde få ut betydligt mer om man skulle ha haft tillgång till de spelarna. Men ja, alltså överlag. Men hans sejour i landslaget var ju ett enda misslyckande. Men du hade väl ännu en match att prata om?
Ja, den allra största blev ju sen då Finland mot Spanien 2013 i september. Vi gjorde likadant här. Vi hade fått en biljett med laget och körde ner med buss. Och tillbaka med buss då genom natten. Hem efter matchen. Och vi fick se alltså regerande världsmästarna Spanien som också var dubbelt regerande europeiska mästare. Så det är ju ett av alla tiders bästa landslag man fick se här. Och man var ju förstås upprymd och så fram emot det här nog enormt mycket redan då vi fick bekräftat att vi skulle få på de här matcherna. Visst, Frankrike tyckte man att skulle bli häftigt, men det var ju nog den här Spanien som var det allra största som man blickar fram mot allra mest. Och Finland inledde ju den här matchen ganska bra, minns jag. Någon sådär halvchans och så det positivt ut där första 20 minuterna, men sen efter bara 18 minuter ändå så hittade Fabregas fram till Jordi Alba som hade sprungit i djupled med en riktigt utsökt sån här chip-passning in i boxen som Alba då bara behöver placera in i mål. Så Spanien tog ledningen där och höll den och höll väl bollen som de gjorde på sedvanligt vis under den här tiden sen största delen av matchen innan Alvaro Negredo kom fri i straffområdet framspelad av Jesus Navas och gjorde 2-0 på slutet. Så Spanien vann rättvist och klart, men ska vi göra så att du gissar laguppställningen här också? Lite lättare om man jämför med Frankrikes uppställning.
Ja, den här matchen skulle jag ju vara intresserad av att komma och kolla på, men ni fick ju biljetten, men jag lyckades inte få, för de tog ju slut. Det är ju sällan som det händer i Finland att man inte får biljetter till landslagets matcher, men Spanien lockar så mycket folk så många blev utan. Och vi kan ju säga också att returmöte, eller det första mötet av det här mötet mellan Spanien och Finland spelades väl på vinternåret innan i Gijon. I Finland kallar man väl det för miraklet i Gijon när man tog en poäng 1-1 genom ett Teemu Pukki-mål. Det var en av de stora kvällarna för finska landslaget att få med sig en poäng mot världens bästa lag då. Men ja, om jag går in och gissar på något startelva. Är det så att Casillas nog stod i mål här?
Ja, förstås stod han i mål. De roterar inte nå mot ett Finland som de hade fått känn på då att kan ta poäng av dem. Om man ser det som så kan man ju tänka att det där mirakel i Gijon blev slutpunkten för den spanska dominansen på i den internationella fotbollen. Kanske var det som sänkt dem efter 2 EM-guld och 1 VM-guld så sprang de in i Finland i kvalet och vann inte mot det och sen hade de aldrig vunnit någon igen. Så kanske var mirakel i Gijon som sänkt den spanska dynastin. Men fortsätt gissa jag, Casillas var rätt.
Du sa ju några redan, men Alba måste ju ha varit en av ytterbackarna då, säkert vänsterback. Men jag gissar väl att kanske Piqué och Ramos fanns med i backlinjen också.
Ja, Alba var ju till vänster och Ramos spelade som en av mittbackarna, men faktiskt inte bredvid Piqué utan en annan spelare.
Jag gissar väl på Raul Albiol då, högerbackan väl har varit. Eller svårt, kan det vara Juan Fran? Jag gissar på honom.
Högerback är väl det mest otippade. Inte för att det är en dålig spelare utan att han spelar på en annan position. Men Raul Albiol var helt rätt. Gammelgubben som spelar för Villarreal och gör det bra där ännu idag.
Jag skulle vilja gissa på Aspilicueta som högerback då, men du sa att det var en spelare som inte vanligtvis spelar på den positionen. Du har ju redan sagt att Jesus Navas spelar fram något mål här. Kan han ha startat som högerback då, eller var först i slutet av karriären han började vara så långt ner.
Ja, är väl på senare år han flyttats ner, men Navas hoppa in. Det är faktiskt Koke, Atletico Madrid-stjärnan och kaptenen, som jag tror det kan ha varit hans debut för landslaget det här. Fick han spela högerback då mot Finland i Helsingfors.
Hur är det här laget uppställt när jag ska gissa vidare på mittfält och anfall?
Jag är på klassiskt vis en 4-3-3.
Nå, jag gissar väl på Xavi, Iniesta och Xabi Alonso tänkte jag säga, men du har sagt att Fabregas spelar också, men han kan ha varit en offensivare. Jag gissar på, jag tar inte tillbaka någon av de gissningarna när, och Fabregas säger jag i alla fall, för han sa du att var på plan oavsett var han är.
Alonso var faktiskt inte ens med i truppen, kanske han var skadad han då. Fabregas startade på mittfältet faktiskt. Och så sa det väl Xavi och Iniesta, och de är båda på plan, men Iniesta står skriven här till vänster i anfallet som en av de tre där uppe. Han spelade ju en del under den här tiden där att han utgick från vänsterkanten, men Xavi, Iniesta, Fabregas är rätt. Men vi ska ha en till mittfältare då och två till anfallare.
Xavi Martinez på mittfältet, är det rätt?
Nej, det är inte heller rätt. Jag tror inte ens att han var med i truppen heller.
David Silva då, antingen på mitten eller som en kantoffensiv?
Silva satt på bänken hela matchen.
Ja, det känns som att jag har missat någon eller glömt någon, men kan det ha varit? Jag tänker lite Atletico Madrid, men
ja, och du tänker ju rätt kan jag säga, men det är inte något lätt. Busquets är ju en som du har glömt, men han var inte ens med i truppen han heller, så han måste ju ha varit skadad eller avstängd eller något.
Jo, självklart, jo. Men Atletico Madrid, kan det vara Gabi eller Raul Garcia?
Nej, ingen av dem heller. Det är faktiskt Mario Suarez, som ju är en av sina tre landskamper för Spanien. Tror det var tre, jag kollade upp det idag. Här fick han göra en av få landskamper. En ganska underskattad spelare tyckte jag. Men med den konkurrensen som fanns på det där mittfältet under den tiden så är tre landskamper redan ganska så bra. Men då ska vi ha alltså högerytten och anfallaren ännu.
Du sa ju Negredo, men han kanske var inhoppare, eller du får säga det direkt då.
Ja, han var inhoppare.
Då gissar jag väl på David Villa.
David Villa, ja. Den tidens bästa anfallare, om du frågar mig.
Så har vi en kantspringare som Iniesta var väl på andra kanten då, men jag gissar väl på José Calejón.
Nej, en annan spelare som spelar i många bra lag och aldrig var någon av de största stjärnorna, Pedro.
Såklart, ja. Lazio nu för tiden.
Och inhoppare i den här matchen var det alltså Jesus Navas, som jag sa, Alvaro Negredo. De kombinerade till 2-0-målet och så hoppade också Santi Cazorla in. Tränare var ju Vincente del Bosque med sin valrossmustasch.
Ja, nej, men överlag är såklart mäktigt att få se det här säkert. Ett av vår tids bästa landslag som vi har upplevt någonsin med dubbla EM och ett VM-guld också. Det var ju det bästa landslaget i alla fall jag har sett, och jag tror inte vi kommer få se något lika dominant landslag med så stora profiler. Stora världskärnor i alla lagdelar någonsin och med.
Nej, och att få se spelare som Xavi och Iniesta och David Villa och alla kärnor de hade förstås, det var ju helt otroligt. Och jag minns att man var häpnad över hur bra Xavi var och man visste ju förstås hur bra han var, och man har sett han på TV och sett hur bra han är, men att få se honom live var någonting helt annat. Och det var ju mittfältare på den här tiden jag ännu. Och ja, jag lärde väl mig mycket av att se på Xavi en sån match och han rörde sig på plan och svängt på huvud av och an hela tiden och han behandlade bollen och allting. Hade full kontroll på precis allt han gjorde och hela matchen styrdes väl av honom. Så. Att få se Xavi live var någonting man tog med sig. Jag blev väl aldrig lika bra som Xavi, men alltid finns det någonting man kan ta med sig. Ja, jag tänkte att du ännu kan få gissa vad två spelare i startelvan i den här Spanien-matchen som också startade mot Bosnien i lördags för Finland. Vilka två var det?
Ja, jag gissar väl på Pukki och Radetski då.
Ja, Pukki är rätt, men här var det Mänpää som stod i mål. Det är faktiskt Rasmus Schüller som redan här var en del av landslaget. Han spelar väl som en av mittfältarna eller någon av de fem som var ganska centralt i den där julgransformationen. Och Pukki då förstås på topp. Ja, en sak måste ännu säga som den här Spanien-matchen, Finland-Spanien. Erfan Seneli hoppade in för Finland i en av sina några landskamper som han gjorde. Jo, väl tror jag 6 stycken. Och han spelar ju idag i division 3 i Kolmonen i Sexipöksyt. Så det är ju ganska intressant att en spelare som idag spelar i division 3 har spelat mot Xavi och Iniesta och spanska landslaget och de var som allra bäst.
Ja, men då har vi både pratat om nuvarande landslaget och deras matcher i Nations League som de är mitt uppe i den landslagssamlingen nu och så har vi här på andra halvan av avsnittet gått igenom de största matcherna vi själv har varit på när finska landslaget har spelat på Olympiastadion i Helsingfors. Så det här avsnittet fick bli ett lite specialavsnitt om finska landslaget.
Ja, nu har vi väl inget mer att prata om då än så vi får väl ta och avsluta här. Följ oss på vår Instagram där vi heter Fotbollsbröderna. Tack för att ni har lyssnat, så säger vi på återhörande.